I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Stockholm. Han har vunnit 11 SM-guld i tyngdlyftning. Efter den aktiva karriären driver han idag krog på Södermalm i Stockholm. Han har varit programledare och kommentator i TV. Han har också medverkat i succéprogrammet På spåret och gått till final 4 gånger. Den här veckan hör du den frispråkige Lennart Hoa Dahlgren i Holmgren möter. Vill du kontakta Holmgren möter? Du hittar oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook Holmgren möter och nu även på Instagram, holmgren.niklas. Tack för att du följer oss på sociala medier. Här, Niklas Holmgren möter Lennart Hoa Dahlgren. God lyssning.
Lennart Folke Roland Hoa Dahlgren, född den 4 maj 1952 i Stockholm. Tjenare Hoa.
Tjena, jag blev alltså 65 4 maj och blev pension.
Hur känns det då?
Ja, jag känner ingen skillnad. Jag knegade igår så jag... men jag brukar säga det att... ibland känns det väl lite segt, men då sliter jag fram det där orangea kuvertet och kollar hur mycket jag ska få i pension. Då ser jag ju att här är bara att köra vidare.
Ja, vi sitter och med köra vidare så, och knegas, så innebär det Lokes.
Ja.
På Bondegatan på Södermalm i Stockholm. Det är din tredje krog, Broncos Linas.
Ja, jag kan säga att det är fjärde. Eftersom jag hade Broncos på Romansgatan. Ja. Sen flyttade jag till apoteket Leopardens lokaler till nya Bronco.
Ja.
Och sen hade jag Linas bar på Hantverkargatan. Och nu är det här på Bondegatan 57. Och jag vill lite söder och ha något, ingen lunch, ingenting, utan lite gripbarare.
Ja, kvarterskrog.
Kvarterskrog, ja.
Alla är välkomna, du sa det. Vi har unga gäster upp till 99 år. Och...
ja, det kan stå en barnvagn och en rullator bredvid varandra. Och mitt emellan ligger en hund.
Ja, hundar får ju välkomna här. Ja. Jag är med min hund Raffa här. Hon fick kycklingbröst direkt här. Du blev favorit... på studs.
Ja, de brukar trivas här faktiskt.
Ja, och hundar ligger det varmt om hjärtat. Den här restaurangen är ju döpt efter din förra hund.
Ja, och min första restaurang, Broncos bar, det var också, Bronco var en av mina hundar också.
Vad av denna kärlek till hundar?
Ja, jag kan inte förklara det, men jag alltid gillar hundar. Det tilltalar mig, de är obrottsligt lojala och ja, de är glada jämt.
Ja. Född i Stockholm, uppvuxen i Hässelby gård, längs gröna linjen. Det är faktiskt jag också, bodde mina första år i Hässelby gård. Ja, hur var det 1952? Hur var det att växa upp i de områdena då? För då var de ju nya.
Ja, men jag växte... vi flyttade dit... jag är född på Åsögatan. Ja. Och det vet jag, farsan sa att lägenheten, det enda som var bra med den, det var att det var fri kyla, sa han. För att... det var ju, och då blev det ju så att alla flyttade ut, för då var det ju helt plötsligt centralvärme och tvättstuga och varmvatten och badkar och allting. Så att, och det var ju nya områden då. Vällingby kom lite tidigare, Hässelby började precis växa upp då.
Hur var det växa upp? För jag vet att det var ju barnrikt.
Ja.
Och folk flyttade ju från, som din familj då, från innerstan ut till modernare lägenheter. Ja, hur var det?
Ja, alltså det man kan säga var väl att det var just i Hässelby eller hela Västerort, det var ju fantastisk natur, vet du. För att vi bara gick runt hörnet, så hade vi jättestora ängar och sen så ner till Hässelby strandbad eller Mattessonsbad eller Kanan och Grimstadskogen och allt det där. Så att det som saknas nu är ju just den här spontanidrotten där man går ut. Va? Och först var det innergård och där var det ju fotboll och landbandy och cykling. Och sen cyklar man ner och simmar i 6 timmar och så hem och det. Så att, det var fantastiskt och det är det tyvärr som saknas i dagens läge. Va? Den här spontanidrotten. Mm.
För dig blev det ju tyngdlyftning. Du har 11 SM-guld i tyngdlyftning. Hur kom det sig att det blev tyngdlyftning för dig? För fortfarande är ju du den tyngdlyftare som... Ja, när folk pratar tyngdlyftning så säger de hoa hoa. Än idag.
Ja, men det är ju också så att vissa idrottsmän, det är väl om de bjuder på något mer än själva prestationen. Om man kommer ihåg Nacka Skoglund eller Frank Andersson eller Bosse Högberg eller någon. För att det skedde något mer än själva idrottsresultatet också. Det är de som blir... Och det behöver ju inte nödvändigtvis vara de absolut bästa. Va? Men att jag började... när jag gick då i Lovise Lönnskola, men i sjuan då fick jag börja i Nyalmentar i Åkeshov. Och det var en jättebra idrottsskola. Inte att det var officiell idrottsskola, men det fanns väldigt mycket idrottsmän där. Och då hade de, efter skolans slut, så hade man såna här aktiviteter i Åkeshovshallen. Och då körde vi allt. Vi körde handboll, volleyboll, basket. Jag var värdelös i allt. Men det var bra träning och så körde vi mycket friidrott. Mm. Och så hade de ju ett styrkerum som man söks ner till hela tiden där. Men faktum är att jag började inte rationellt med tyngdlyftning förrän jag gick ner på Stockholms atletklubb på Sankt Eriksgatan 55 1969. Då var jag 16,5 år. Så den där myten att man måste specialisera sig väldigt tidigt, det tror jag inte ett jävla dugg på. Däremot måste man aktivera sig väldigt tidigt fysiskt.
Du sa att du sögs ner i det där styrkerummet. Kände du att det fanns någonting tidigt?
Det var spännande, ja. Det var roligt. Och självklart är det alltid roligt när resultaten kommer rätt fort också. Och så passade det mitt humör också.
Ja.
Explosiv.
Hur var tyngdlyftningen på den tiden?
Ja, då var den ju precis på gång kan man säga. Från att vara hyfsad men ingen världselit till att komma in i en fantastisk guldålder när Bosse Johansson och Hans Bettenberg kom och började helt plötsligt slå världsrekord, framförallt i press, sen i stöt också av Bosse Johansson. Och då, det var ju något fullkomligt sensationellt, va? För att svenskarna hade ju inte alls varit i närheten av de grejerna. Och efter dem så kom jag och Leffe Nilsson som blev världsmästare och flera andra jättebra lyftare. Och sen så kom en generation efter oss, men sen har det planat ut väldigt kraftigt.
Vad beror det på, tror du?
Ja, jag tror ju bland annat, det är ju flera orsaker. En av orsakerna är ju att de här, om man ska säga, mera knegaridrotterna då, liksom, man får gå ner i en källare och dunka och det finns inga stålar. Det är inte så intressant längre, utan alla vill ju vara Zlatan och tjäna 200 miljoner om året. Mm. Och vem fan vill inte det i och för sig? Men det har det, alltså om du ser brottningen och boxningen, de har ju klarat sig lite bättre även om det är kärvt, men det beror på att de har fått en mycket kraftigare påfyllning från invandrargrabbar och även invandrartjejer, och det har vi inte fått i lyftning på det sättet. Men det är ju många, alltså sen blir det ju det att om du tittar i tidningarna, om du tittar på Sportbladet och så drar du bort alla fotbollsgrejer och alla hockeygrejer, vad fan är det kvar så? Och då är det mycket. Klart att det blir inte mycket intresse för de idrotterna då.
Nej. Talang måste du ju ha om du ska bli lyckosam så bra som du har varit. Hur kände du att du hade talangen och när kände du det? Du började som sagt vid 16 års ålder och när du klev ner där på Sankt Eriksgatan. Men hur märker man talang och hur kroppsligt ska man se ut för att bli en bra tyngdlyftare?
Ja, jag insåg ju tidigt att basket var inte min grej.
Hur lång är du?
Jag är 1,72.
1,72, nej.
Nej, men jag kan säga, jag vet att jag hade av naturen starka ben. För när jag var yngre så garvade de andra och skrek att jag hade ridbrallor. För att jag hade grova lår.
Ja.
Men sen är det ju så att för att komma upp på världselitnivå behöver du ju både en genetiskt, en fysisk talang, men också en mental talang att kunna mala. I början ökar man ju snabbt, va? Sen kanske ska mala i ett år för att öka 2,5 kilo. Det är där många backar ur, att du ska kunna gnugga och gnugga och gnugga och gnugga. Och som jag hade talang, det var att jag var i princip aldrig skadad. Och annars, om du får skador emellan, då får du avbrott också. Då har du ju ingen kontinuitet i träning.
Hur ska man se ut då? Jag går in på gymmet ibland, men jag har ju såna jädra långa armar, gibbonarmar. Om jag ska ta bänkpress, det är långa armar, och ska man ha korta?
Ja, men jag tävlade i ryck och stöd.
Nej, men jag tänkte på såna där grejer. Alltså,
det är ju alltså...
Gå in på låren innan och sådär. Vad är det som...
Har man långa armar så har man ju en fördel i till exempel marklyft. Ja. Långa armar, lite längre person brukar ha lättare för ryck.
Ja.
Medan stöt är mera, jag är en stöttyp, ja. Kortare, bredare höfter, kraftigare buk. Då passar det bra i stöt. Så att det finns ingen maximal perfekt kropp, va? Men om du till exempel är ganska lång så måste du ju upp ganska högt upp i viktklasserna för att det ska fungera. Va?
Ja. Du, jag tänkte på det. Japansk andningsteknik och det här med hoa hoa som, alltså det är ju, vilket smeknamn du har fått, det är ju helt underbart.
Ja, det roliga är ju att det var bara en enda gång i mars 1973 när jag vann mitt första seniorresa, och jag tänkte jag ska testa den andningstekniken, och det gjorde jag en gång.
Ja.
Men då var det Stig.
Hur gick den till? Kan du förklara lite snabbt?
Nej, det var bara att man andas in och så stötte ut luft så här. Så, hoha. Och faktum är att jag snackade med en operasångare om det. Han sa, det där är ju tyngdlyftare och operasångare jättelika, och det låter konstigt. Men det är faktiskt hur man jobbar med diafragman.
Aha.
För att om du inte spänner midjepartiet när du lyfter, då ramlar du bara ihop.
Ja.
Och kan jobba med diafragman och pressa ut luft. Och det är precis samma princip som att sjunga opera.
Ja, så det är bålen och det är...
Ja, man kan trycka ut luft med diafragman.
Ja.
Och mittparti, man brukar ju säga det, hur stark den är i ben och överkroppen. Är du inte stark på mitten, då har det ju ingen betydelse. Ja.
Och det där slogs ju upp. Det var ju Expressen hade stort uppslag dagen efter, hoa hoa. Och...
Ja, det var Stig Bodin i Expressen som gjorde den där. Och sen har du, men det är väl bättre med, eller jag tycker det är bättre med smeknamn än ett öknamn.
Ja, det har verkligen blivit någonting där. Och jag berättar vidare hur satsningen såg ut då på tyngdlyftningen då. Du började då vid 16, och som du sa, det gick ganska fort i början.
Sen ja, jag kom ju ner på Stockholms atletklubb och då fanns en tränare där, Folke Livendal, som... Nu bor han i Danmark, men jag pratade med honom senast idag, och brukar komma hem till mig och sova över, så vi träffas ofta. Och han tog hand om mig, han var jätteduktig, för att det gäller ju att tidigt lära in rätt teknik, för när den väl sitter i ryggmärgen, då, där ska den sitta, va? Men för att om tekniken sitter i ryggmärgen, då kan man ju gå ut och bara klappa på i princip, för då gör man rätt reflexmässigt. Men det betyder ju också att om man kört in fel teknik, så gör man fel reflexmässigt.
Ja.
Så han gnuggade med mig där, och det roliga var att jag alltid gillade att träna, och han gjorde ett träningsprogram 3 dagar i veckan, och ett ganska ordentligt träningsprogram, och jag lovade att följa det där. Och så tränade jag, och så tyckte han att jag tränade länge, men han såg att jag körde programmet. Men det visade sig att jag körde det 2 gånger samma kväll. Så ibland, de hade ju sån här styrelserum, en soffa. Ibland somnade jag på den soffan efteråt, för jag var så jävla trött. Så morsan frågade, för sen skulle jag ju åka en halvtimme i tunnelbanan hem till Hässelby. Fan har det varit så. Men då hade jag ju kvarta in på soffan.
Men det var medvetet att du körde 2
stängar? Ja.
Du
jag lovar liksom... ju att bara köra programmet.
Ja. Ja.
Han sa inte hur många gånger.
Det är väl så nästan i alla idrotter, att den största talangen är att kunna underkasta sig tuff träning.
Ja, att kunna underkasta sig tuff träning, och att även fysiskt tåla den, så att man inte får skador. Det är ju den största talangen, kan man säga.
Hur klarade du dig från skador? Var det att det är genetiskt, eller var det tur?
Ja, det är
eller?
Klart att till en viss del är genetiskt, men just de där 3 åren med allmän fysisk träning var ju en fantastisk förberedelse. Det är därför jag menar att man kan börja aktivera sig tidigt och hålla på med massa olika grejer. Men som jag sa, volleyboll, basket, handboll, som jag var värdelös i, men jag fick ju lika bra fysisk träning som de andra, va? Plus friidrott, plus lite vikter och det. Så att jag lärde mig ju sittryck och sittvändning första kvällen jag kom ner. Och det berodde ju på att jag var så vältränad. men inte med några tunga belastningar. Och det var det gjorde, och väldigt, väldigt smidig då. Och det var det gjorde mycket att jag slapp skador. Och självklart att jag redan från början fick en bra tränare som lärde mig rätt teknik.
När kände du att du hade det där lilla extra?
Jag tror första gången var... Jag kom ner i januari 69 och sen på hösten 69 var det ungdoms-DM i tyngdlyftning i Blackebergshallen. Och press gick inte så bra, ryck gick halvbra. Men det fanns ett distriktsrekord för ungdomar som var 117,5 och det har inte varit i närheten av. Men då började jag på 107,5 kilo och missade det. Och då gick jag om och klarade det. Och så gick jag på 112,5 och det var svintungt, men jag klarade det. Och då hade man rätt, om det var rekord, att begära ett fjärde försök. Och alla trodde det var en dåre, för jag hade missat på 107,5. Men då gick jag in och efter ett jävla bökande stötte jag 118 kilo. Och då kände jag just det där hur jag kan övervinna mig själv. Mm. Att jag har respektlöshet. Va?
Och just när det gällde som mest också?
Ja, det där. Precis. Det där att jag hade missat 10,5 kilo mindre, det fanns inte i huvudet. Jag bara tände till och gav allt.
Ja.
Sanningen är ju den att när man säger att någon ger allt, så man räknar ju med att om man får ut en maximal prestation, så tror man att man någonstans mellan 30-35% av din totala kapacitet får ut då. Det är därför någon i en extrem adrenalinsituation kan helt plötsligt få fantastisk styrka. Mm. Men om man skulle kunna ta ut 100%, då skulle man inte leva speciellt länge. För då skulle man slita ut sig.
Hur gör man för att få ut det där lilla extra? Alltså det där...
Ja, det är självklart måste man ju ha ett självförtroende. Och det är själv... Då måste man ju känna att det stämmer tekniskt också. Det är det första. För att tyngdlyftning är väldigt svår sport. Jävligt svår sport. Ja. Det är finmotorisk sport. Och det måste ju stämma. Och sen måste man ju gilla situationen av att tävla. Det gäller ju alla idrotter. En del är ju världsmästare på gymmet eller på träningen. Och sen blir de ju stelopererade när det kommer till tävling. Och vissa, som jag då, blir bättre.
Ja. Så att det var det. Det var, du kände, du tände till när det liksom, du fick lite...
Ja, ju mer kraven ställdes på mig och ju fler som tittar, ju bättre blev jag. Eller ju mer kunde jag i alla fall ta ut dem.
Ja, och sen då från det när du satte ungdomsrekordet 118 kilo fram till SM-guldet ditt första 1973. Ja. Hur såg det ut då?
Ja, det gick ju rätt fort. Och min tränare som var så smart, jag sa, fan, då kanske jag kan banta ner mig till juniorer. Så, nej, gör inte som alla andra idioter som håller på att banta hit och dit. Och sen när de blir seniorer och går upp i viktklass, så får de inte ut något resultat av det. Och så sa han så här att dina juniorresultat i samma dag som du blir senior, då betyder de inte ett piss. Så jag gick upp en viktklass om året. Jag gick upp från 75 till 82,5 och till 90. Knappt 90 i början då av den viktklassen. 88. Och utvecklas mer och mer. Och fjärde året blev jag svensk juniormästare och svensk seniormästare.
Hur var det? Man växer ju och blir ju tyngre med automatiskt i den,
jo, det är
den åldern.
Ja, hård träning.
Ja, hård träning, ja. Ja.
Och så självklart är det ju i de här åren upp till kanske 21-22 är det ju absolut viktigast, utvecklingsfasen. Och skulle man då hålla på banta som en del tyngdlyftare, men det är vanligare inom brottning och boxning, det är idiotiskt tycker jag.
Ja. Och så landslaget blev det ju då.
Ja.
Ja.
Jag, det var ju inte så många landskamper, det var mest mot Finland. Men juniorlandskamp var det mot Polen och Bulgarien. Och då var jag faktiskt bäst av alla.
Ja. Och så mästerskap naturligtvis.
Alltså ja,
det lever ju upp när det är mästerskap i många av de här individuella idrotterna. Det är då det...
Jag var med på OS 76, men då fick jag ju tyvärr tävla i 110 kilos klassen. Jag vägde bara knappt 100. Så att,
Montreal 76.
Ja, då var 11-12 eller någonting. Jag vann B-gruppen och det är den här bilden när jag hoppar.
Ja, just det. Vi kan väl ta den. Den blev alltså utsedd till världens bästa sportbild. Du svävar över golvet.
Ja, det roliga är ju att när jag hade tävlat klart, dels så skickade jag Trudeau en hälsning, för han var ju där och kollade på någon kanadensare. Very good show, Dahlgren. Och sen så gick jag ner på internationella centret i OS-byn. Det var bara, för det var enda stället där det fanns köken. Så jag är ner där. Och då hade inte jag fått bilden än av han, Ernst Schwark hette han, för United Press International. Men när jag satt där och tog några bilder, då kom det fram, ja, sammanlagt tre fotografer som sa till mig att Lennart, du måste ha bilden, för det här kommer bli årets idrottsbild. Där, alltså av andra fotografer, för de såg att det, som jag sa till en fotograf, det kanske bara en gång i livet man får en sån bild. Och han sa då, det är inte ens säkert att man får en sån bild, för han prickade den där totalt perfekt. Ja. Jag är ju bara motivet, det är han som är, men det är fotografernas dröm, den där bilden.
Ja, gå in och googla på den finns där ute på nätet. Ja, internationellt, alltså, du var stor i Sverige, 11 SM-guld och liknande. Hur var du, alltså, på den stora scenen internationellt jämfört med Sverige? Vad var liksom den stora?
Ja, jag var ju bäst i stöt. Man tävlade både ryggstöt och sammanlagt. Ja. Men i Stuttgart 1977, då var både EM och VM samtidigt. Då var jag trea på EM och fyra på VM. Ja. Och sen tävlade vi i Gettysburg. The Mad Swede kallar de mig. Men då tävlade vi i Gettysburg och då var jag femma, 78.
Ja.
Det är de internationella tävlingar jag har gjort.
Ja. Hur var det, alltså, kändes det? Nu pratas det mycket om ryssar och doping och allting. Det här är en sån idrott som man tänker att vi tror ju alltid i Sverige vi är så rena och fina. Va? Men hur var det på den tiden?
Alltså jag kan säga så här att när man sa att ryssarna var dopade. Alla var väl dopade, för att det var inte ens förbjudet från 76. Men det man ska komma ihåg, som är en stor förklaring till att ryssarna var så bra, det är att i Sverige när vi var som bäst så hade vi ungefär 2000 licensierade lyftare. Under samma tid, nu inte Ryssland utan Sovjetunionen, hade de 450 000. Och tar du 2000 personers pyramiden och 450 000 pyramiden, så är det ju, ja, det är nästan osannolikt att vi ändå kunde vara där uppe och peta lite. Och det är den största förklaringen. Och sen så är det väl också en förklaring att i Sverige som tyngdlyftning, det fanns ju inga pengar, så vi var ju mer proletärer på det sättet än de ryssarna som var bra i lyftning. För de fick ju kaptensgrad och fick stolar och bilar och grejer och behövde inte knega. Va? Det är mycket större orsaker än att börja snacka om doping.
Jo, så var det ju alla de här idrotterna. Att det var, är de verkligen amatörer?
Ja, det var de ju inte.
Nej.
Och det är väl liknande nu de kan göra vissa av de här östasländerna, att om de ska komma med dopingtest, om de är militärer kan de ju bli inkallade.
Ja.
Och det går inte att komma och skrika att det ska pissa i någon pava där när det står fyra man med k-piss vid grinden. Det är bökigt.
Hörru, hur var konkurrensen i Sverige då? Vad hade du för, vem var det som du sporrade med och som du kände att den honom vill jag slå? För det finns, det brukar ju alltid finnas någon sådär.
Ja, det var ju så här att de bästa var ju Bettenberg och Bosse Johansson.
Mm.
Och Bettenberg var fruktansvärt bra i press. Bosse var bra i press, men han hade ju världsrekord i stöt också. Mm. Och det är klart att jag var ju klart efter dem. Men sen gick jag upp i 100-kilosklassen. Sen la Bosse av. Men sen mötte jag honom 1976. Men då ska man i ärlighetens namn säga att då var han inte riktigt lika bra som han var när han var som bäst. Men då lyckades jag spela honom. Mm. Däremot när han var som bäst hade det blivit tungt att spela. Ja. Och sen är väl, jag har alltid haft det där målet att tävla mot mig själv. Och jag har den där filosofin som många tycker är konstig. Jag kan säga så här att jag kan stå på prispallen och vara trea och vara jättenöjd. Och jag kan stå som etta och vara missnöjd. Och då säger jag, hur fan kan du? Jo, om jag står där som trea och har gjort allt. Ja, då kan jag inte göra mer. Då är jag nöjd. Och står jag där som etta och vet att jag kunde ha gjort klart bättre resultat om jag inte hade slarvat eller inte tränat hårt eller någonting, då är jag inte nöjd. Men för många liksom, de säger bara ja, men vad fan, det är det enda som gäller att vinna. Ja, vinna över dig själv, säger jag. Inte, det är min filosofi.
Och tyngdlyften är ju lätt att räkna, för du tar ju vikter.
Ja, det är det jag brukar säga. Du vet, Sydpolen eller Pajala, 200 kilo väger lika mycket vad det nu.
Ja.
Sen vill jag säga en annan sak som har blivit en standardfras inom idrotten och som jag tycker är fullständigt idiotiskt. Det är de säger, ja, han fick den sämsta placering man kan få. Ja, han kom fyra. Ja, men det var ju för fan 28 man med. Då är väl sämsta plats är väl att komma 28.
Ja.
Det där är jävla floskel. Ja. Idiotsnack.
Smyget från friidrotten tror jag. Den
ja, det är många idrotter och han fick sämsta placering man kan få. Men vad fan, om du kommer fyra på OS så blir det ju kanonbra.
Ja.
Och sen den andra idiotgrejen, det är när de säger de har vunnit, de har stått på prispallen, de har fått guldmedalj, de har hissat svenska flaggan, de har lirat nationalsången. Och så säger de, jag har ännu inte förstått att jag har vunnit. Då måste man vara fullständig idiot om att ha att man har vunnit efter de procedurerna.
Va? Ja, ja. Kanske menar att det ska sjunka in. Ja, jag vet inte. Men 11 SM-guld, det är ju imponerande. Det är ju totalt dominant.
Ja, jag var bra, men det var flera grabbar som var bra. Bäst var ju då efter generation. Det var ju Leffe Nilsson, för han blev ju världsmästare 78.
Ja.
I Göteborg när jag var femma. Alltså det var viktklassen över mig. Men vi var bra, vi var i A-gruppen och vi var där uppe och dunkade på oss.
Ja.
Tyvärr är det ju inte alls lika bra nu. Finns någon hyfsad, men nej, det är, jag vet inte fan vad det är. Vet. De ser inte ens ut som tyngdlyftare nu.
Hur menar du?
Ja, man tror att det är castingförbundet som kommer in här eller någonting. Fan, vad hände med de här korta, explosiva, saftiga lirarna?
Ja, tog de vägen.
Men något som faktiskt har gjort att lyftningen har flott, de har väl tappat någon men också fått fler än de har tappat, och det är det här CrossFit. För där ingår ju frivändningar, va?
Ja.
Så att CrossFit är ju, och då hamnar de in i det där att en del kanske inte passar jättebra för CrossFit utan är mer explosiva men inte så uthålliga, men då faller de in i lyftningen.
Ja.
Och det var en jättebra grej.
När kände du att nu är det bra, nu slutar jag satsa? För det är som sagt, när man ligger på den nivån som du gjorde, så är det är ju ett heltidsjobb.
Ja, det var ju, vad man kan säga, slutet 78 så kände jag, jag var precis lika bra form. Det var efter Göteborg där, och sen så efter det så kände jag, jag var precis lika bra form. Men det var inte lika roligt, jag brydde mig inte. Och då blev allt jävligt tungt.
Ja.
För du hade inte den där glöden.
Förstod du varför den försvann?
Nej, alltså det är väl som någon slags form av kärlek där, att jag kände att nu har jag gjort mitt. Jag tror inte jag kan bli bättre än så här. Och det var inte lika viktigt längre.
Nej. Sen vet jag ju att du var med och förde in bodybuildingen i det svenska folkhemmet lite grann. Det var väl du, Ulf Bengtsson, ja, var du, Ricky Brusch var med där också. Berätta hur den, för bodybuilding, ja, det var ju ingen som har talat om.
Nej, det hade ju funnits redan 56-57.
Ja, men i Sverige var det ganska okänt.
I slutet på 70-talet så blev det ju en fantastisk raketgrej där. Att jag tävlar i bodybuilding, det är för att jag vill inte sluta träna.
Nej.
Och jag tänkte jag måste göra något nytt. Och sen så när jag lyfte, så var det något jag gillade, var någon som sa, vad fan ska jag på den där vikten att göra? Du har ju inte en chans, det där klarar jag aldrig. Då blev jag vansinnig och rusade in. Och då sa jag, nu ska jag satsa på bodybuilding. Nej, du har fel kropp för det där grejer du aldrig, sa. Ja, och då tände jag ju till. Och tänkte då och införskaffa då mycket kunskaper från Uffe Bengtsson, Christer Eriksson flera, och sen så jag var bra, alltså jag vann Svealand, jag var trea på SM,
ja. Just det. Ja.
Så att, och det gjorde jag några år, mest för att se att det funkar. Sen slutade jag med det, kan man säga, 82. Men jag har aldrig slutat träna. Jag har tränat 52 år nu utan uppehåll.
Hur känns kroppen förresten? Känns den bra? Alltså,
ja,
för att jag menar, du har ju hållit på med bodybuilding på yppersta nivå, tyngdlyftning.
Ja, det är ju inga skador, men det är ju, om man ska säga, nednötningar. Knäna är inte på topp och axlarna. Men man kör mera med maskin och grejer. Men jag är 65 bast, men vad fan. Jag kan ändå stå, som i lördags knäga 12 timmar här. Då står jag 11 ungefär.
Ja.
Så går jag mycket. Men det är klart, på morgonen är man ju 95 sang lång när man vaknar. Men sen får man rätta ut sig, vet. Men jag går mycket, det gillar jag.
Ja. Hur mycket lyfter du då? Hur mycket tungt lyfter du idag nu när du har blivit pensionär?
Alltså, för det första så tyngdlyftning, det är många, många år sedan. För att tyngdlyftning är en underbar tävlingssport, men jag tycker att den som motionssport är värdelös. För att det kräver ju, alltså muskulärt kan du faktiskt utveckla musklerna länge. Men jag menar, det som försvinner först, det är elasticiteten i lederna, ligamenten, och det är handleder, armbågar, axlar, knän, ljumskar och sånt, som är en förutsättning för att kunna göra bra lyft.
Mm.
Och min filosofi är ju att dels att gör något ont så kör jag det inte. Som bänkpress kan jag inte köra längre. Jag var en jävlig bänkpress, men det kan jag inte köra. Och sen så tänker jag så här att det värsta som kan hända mig, det är att jag inte kan träna alls. Mm. Och då ser jag till så att jag inte pajar. Och jag har ju den där fördelen att jag har lyft så mycket en gång i tiden, så jag behöver inte hålla på och böka med några vikter nu. En del säger fan vad lätt det kör. Men fan, jag körde, jag var stark på 70-talet, det räcker så.
Vad är lätt då? Vad ligger
grejerna? Ja, det är väl tungt för en normal människa. men det, ja, jämfört med förut så är det ju... Men där, sen är det ju så att har man kört tyngdlyftning som där det gäller ett ryck och en stöt, eller man gör en knäböjning eller en pressvändning, så får man fantastiskt bra fiberkvalitet, va? Mm. Eftersom du forcerar upp det. Mm. Och det gör att då behöver inte jag köra så tungt. Sen anser jag att det är ju om man redan har en form. Mm. Så är det så att mellan att träna mycket och träna lite, det är inte så stor skillnad. Mm. Den stora skillnaden, det är mellan att träna lite eller ingenting alls. Mm. Så där, men jag kör 3 dagar i veckan. Och sen går jag, som sagt.
Jag tänkte på det, Lennart, det här med bodybuilding. Känns som du, jag menar, du är ju en showman, även om du, på ditt sätt är du en showman, men du har ju en härlig speciell karisma, men just att visa, alltså, för det är ju mera show, du ska stå där upp och visa upp det, och det handlar om utstrålning, vad jag förstår, även om jag inte har tävlat bodybuilding, så gillar du det där att liksom
stå, alltså man ska ju komma ihåg att det är ganska komplicerat bedömningssystem, och det vet jag ju, för att jag har ju dömt 3 SM, jag har ju dömt nordiska, jag hade till och med proffsdomarlicens att döma, och jag har dömt 2 VM i fitness, och jag, så att det är inte, alltså det är simhopp, konståkning, förstår du, det är många sådana där bedömningssporter, va, och en liten del bedömningsfaktor också i boxning eller brottning till exempel. Tyngdlyftning är ju knappt någonting, men i dem är det, så att det är ju, de flesta idrotter har ju ett berättigande. Och sen kanske man säger att de gör inget, men det är ett fruktansvärt arbete för att komma upp där på scenen.
Ja, men så står de ju bredvid varandra och spänner
musklerna. Ja, men det är som jag sa, det är mer komplicerad bedömning än man tror, va? Ja. Och det krävs...
Men måste gilla visa upp sig i alla fall, annars
har
de...
Ja, det handlar väl om i alla idrotter, för fan. Va? Ja. Jag menar, det var jag inne på förut. Antingen blir du bättre inför publik eller så blir du sämre, va? Men alltså något som jag vill betona, det är när de sa, ja jävla show du körde. Ja, men för mig är det ingen show, jag är sån här. Om jag skulle tänka på att nu ska jag köra en show, då skulle jag aldrig kunna prestera de resultat jag gör. Mm. Utan jag är sån här. Det kom ner när jag tränar, om jag går på en tungvikt, det är samma sak. Mm. Jag är sån. Men det tror jag också är det som folk gillar, för de kände att det var jag.
Ja.
Och samma när jag var med på spår och grejer, det var jag.
Ja.
Det var inga pålagda grejer.
Apropå visa upp sig, Försäkringskassans reklam, det var 1978.
Ja, 77 gjorde vi den första, men den kom väl 78, tror jag.
Och där du alltså gör reklam för pappaledighet, reklamkampanj, eller barnledig pappa, eller vad den kallades för. Den slog ju enormt. Det blev inte så många mer hemmapapper, men den reklamen är ju fortfarande idag.
Ja, den har ju
blivit
synonym på något sätt med hela debatten och dyker upp fortfarande.
Ja, jag menar blott. Hur känns det att vara del av en sån pryd?
Alltså, det är tudelat faktiskt, för att jag tyckte att det vi gjorde då var jättebra, att föräldrarna inom varje föräldrabildning kunde välja om båda skulle vara hemma en viss period eller inte. Men nu har de ju ändrat på det genom riksdag och regering och grejer, så att du får välja vad du vill, men väljer du inte det vi vill, då blir du bestraffad med att du tappar 3 månader.
Mm.
Så att vad de har gjort är nu, det är att de har tagit bort mandatet från varje familj att inom sin familj välja vad de vill göra. Och det är inte ett jävla dugg demokratiskt, tycker jag. Och det har jag aldrig varit med och gjort reklam för.
Du har inte varit pappaledig heller?
Nej.
Nej.
Men det var ju ganska enkelt att förklara det. Därför att Lina är född 28 juli 1990. Och vi hade ju restaurang ihop, Katrin och jag. Och vad hände då? Jo, då välde lågkonjunkturen in som en jävla järnknytnäve över allting. Och då hade vi restaurangen och... Ja, jag lagar ju mat. Och jag kan ju inte amma, så att jag menar, det var, och det var ju den principen, det var ju sånt vi gjorde reklam för, att i det läget var det ju självklart både för henne och mig att det bästa för familjen, det var att jag knegade. Mm. Annars hade det blivit kaos på krogen och jag hade ändå inte kunnat amma henne hemma.
Nej. Hur kom du in i krogvärlden?
Alltid gillar att laga mat. Ja. Alltid. Syrran och jag, hon är ett år äldre. Vi höll ju på redan från vi var 6-7 år. Och vi fick ju, morsan och farsan sa, ni får labba mycket ni vill, akta er så ni inte bränner på spisen och ni måste diska upp allting efteråt. Mm. Och i början var det ju enklare grejer. Man avancerade väl från en sillmacka till att göra sockerkaka när man kanske var 7-8-9 år under stället. Men alltid, och det var roligt för att, och det är en av, självklart är det ju bra att kunna laga mat och man kan försörja sig som jag kan nu. Men en annan talang med att laga mat, betydelse som jag verkligen gillade, var jag till exempel söndagar hemma i Hässelby. Vi var ju ett stort gäng lyftare och några styrkelyftare och någon bodybuilder och så här. Och istället för att gå upp på pubben och käka eller någonting, då sa jag, men då lägger vi 30 spänn var. Och så lagar jag mat. Och alla gillar, och så köper jag mjölk och bröd och grejer. Och då samlas vi hemma hos mig och så stod jag och brassade käk. Det kunde vara spagetti med köttfärssås eller kalops eller någonting. Och så käkade vi alla grabbarna och sen spelade vi kort och umgicks. Mm. Och det var underbart just att sitta, och som de är bättre på i Medelhavsländerna och neråt, att umgås runt måltiden. Mm. Istället för att alla sitter och grever i varsin sushilåda eller pizza eller något. Hade jag brassat käk och då sa de, åh det är synd om dig, du har stått 2 timmar i köket. Det är inte ett jävla dugg synd om mig, så jag gillar det. Men just att få samla alla. Va? Och det var bara jag som kunde laga mat. Och då för 30 spänn, så det var inga pengar alls då jämfört med vad det skulle ha kostat att gå på krogen. Ja. Och det här var mycket bättre. Och sen som jag sa, så lirar vi kort efteråt.
Ja. Hur gick det vidare sen då?
Ja, sen... Ja, för det första när man satsar hårt på tyngdlyftningen, då fanns det ju inget utrymme för något annat än det. Och sen så var det där bodybuilding. Sen fick jag ta över serveringen på Atlas gym som Uffe Bengtsson ägde. Och körde det i 1 år. Och sen flyttade han till hälsostudion på Luntmakargatan. Och då hade jag det i 1,5 år. Sen så kom jag ihåg att jag var på Solvalla en gång. Och då var en polare till mig, Björn Wigart. Och sa han så här, för han och hans farsa hade kebab och hamburgeri till Kungsträdgården. Ja, sa han så här, jag undrar hur mycket de skälar om mig idag. Så. Vad fan är det för? Jo, men det är ett jävla skälande. Jag har ingen koll. Så. Bra, sa jag. Ge mig mer pröjs än du någonsin har gett någon annan, så ska jag se till så att du tjänar mer pengar. Mm. Och det där var alltså en verksamhet som 86-87 ibland kunde omsätta 80-90 tusen på en dag. Så det var ju full rulle. Och då hörde jag efteråt att de hade sagt att han kommer aldrig klara det där. Men efter en månad sa de, vi kommer aldrig klara det här utan dig.
Vad gjorde du?
På sånt. Och jag jobbade som ett svin.
Ja.
Och jag ville köpa en krog, men pengarna räckte inte. Men jag jobbar, tränar, jobbar långa pass, 5-6 på månaderna. Ja. Och sparade mycket pengar. Ja. Och sen så jobbade jag på vintern, jobbade och diska och hjälpte till lite på Queen Anne, min polares restaurang, bara för att det inte skulle behöva ta det här kapitalet. Och sen hade jag på gång att få arrendera första Broncos, men jag hade inte tillräckligt med pengar. Men då fick jag gå ner, fast jag inte ville, men gå ner och sköta om det, kebaberit och det 1 år till.
Ja.
Men sen fick jag och Katrin, som jag har linat med, vi fick arrendera det av Kevans, en turk, för det var turkisk restaurang. Men då kände jag Hayati Café och många, så de gick i god för mig. Och då jobbade vi i början, det låter vansinnigt, men 400 timmar i månaden. Vi hade både lunch och middag och så sov vi på krogen.
Oj, oj, oj. Ja.
Och sen så efter 3 månader så... Alltså när man arrenderar den stora tillgången, det är ju den egna arbetsinsatsen. Och så jobbade vi några månader till. Sen kunde vi, så fick jag ett lån, eller vi ett lån, och sen så kunde vi lösa krogen. Och redan då var det ju en jättesuccé. Mm. Men nu är jag smart, så jag hade ju skrivit med honom ett optionsavtal, för jag visste det. Jag menar, efter 3 månader hade vi höjt omsättning med 350%. Och då är man ju inte intresserad av att sälja för det priset normalt. Men eftersom jag hade skrivit optionsavtal så... Men han var jätteschysst, så det var inga problem. Och sen rullade det på därifrån.
Men du är självlärd? Du har inte gått någon kockskola?
Nej.
Nej.
Jag har lärt mig själv, men det var intressant. Jag hade Christian som jobbade med duktig kock. Jag sa, men jag har inga formella betyg eller något. Ja, men det är bara bra sånt. För att vet, på restaurangskolan då får vi lära oss, så gör man och så gör man inte. Du har inga sådana spärrar. Du labbar hejvilt. Ja, så att, men alltså det är ju så att är man intresserad av något, då assimilerar man, det bara suger man in som en jävla svamp så här, och läser kokböcker och grejer. Frank Andersson påstod ju att jag hade världens mest konstiga litteratur på muggen.
Alltså.
Jag hade The Ring, boxningstidningen.
Ja.
Jag hade Hustler och jag hade Allt om mat. Han tyckte det var en skum kombination.
Ja, du fick du ta över din första krog där och det är klart att menar, du var ju en kändis och öppna krog, det måste ju ändå ha hjälpt till enormt.
Det är många som säger så där och då kan än idag säga så här, och då säger jag så här, ja, jag har en större förmåga än andra att dra hit folk en gång.
Mm.
Men när jag drar hit dem en gång, då måste det vara bra också. Annars kommer de inte en andra gång. Utan då talar de om att, vad fan, det där var ingen, det var kul att se honom, men det var ingen att ha det här, Hake. Utan jag måste vara bra. Annars kommer de inte en gång till. Och de talar inte om för andra att det är bra.
För ryktet gick ju, jag visste ju långt innan jag var på Broncos första gången att det var Håås restaurang. Och man får stora, man får mycket mat. Va? Jag är lite yngre än dig, så man var väl tonåring. Ska vi käka? Ska vi
på Broncos? Ja, det har alltid varit grabbkrogar, mina krogar, ja. det ska jag erkänna. Och man får rejäla portioner, det gäller samma nu. Men sen har jag ju då till exempel med kött att man väljer 120, 200, 300 eller 400 och betalar efter det. Mm. Så det är inte så att man måste in där och boxa i sig 300 eller 400 gram och pröjsa för det fast man bara orkar halva. Utan då tar man nog mindre. Va?
Ja. När du öppnade då din första restaurang, vad var din strategi?
Alltså bra grejer. Och jag brukar aldrig prata om billigt eller dyrt, men jävligt prisvärt.
Mm.
Vad du får och så priset och att det då är prisvärt. Och en miljö där vem som helst kan komma dit. Inget att man måste vara poppig eller ung eller att man måste ha kostym eller att det är bara den stylen som bara fotboll eller bara, ja du vet, en gruppering, utan alla stylar.
Mm.
Och jag går ju i bräschen där och är mig själv liksom. Mm. Ser för det mesta ut som en löffare. Men du vet, en del då till exempel som har krog och om de står i köket, då ska de slita på sig någon fin kockjacka och rena grejer när de går ut till folk. Jag kommer ut med bruna bönor på förklädet. Men det gillar svensken.
Ja, ja.
De gillar att se, ja, att det här är ingen jävla bluff. Nej. Här är ingen som bara frontar.
Nej.
Han står där inne, det är därför han har bearnaisesås på örat.
Och så husmanskost.
Ja, husmanskost.
Ja.
Ja, alltså jag brukar säga, jag sätter en heder i att försöka ta en svår sak och göra den enkel.
Mm.
Och många nu när de håller på med matlagning, då tar en enkel sak, gör den svår, drar ner portionen till en tredjedel och höjer priset tre gånger. Va? Och så slänger de på någon jävla ramslök eller någon sån här skit som inte jag vet vad det är, bara för att kunna ta riktigt mycket pris. Och jag hade kunnat vara programledare i ett par matprogram. Jag hade kunnat vara domare och de har varit på med,
ja.
Två bokförlag har varit på med att göra kokböcker. Ja. Men jag sa nej, det är för mycket. Det är för sent. När Tina kom och de här, då var det ju bra. Men jag menar nu, om jag knegar 12 timmar och kommer hem och sjunker ner i fåtöljen och slår på burken. Nu fan, står det någon jävel där och färserar en lammrygg eller någonting.
Ja.
Så att du vet, det är för uttjatat.
Ja.
Tycker jag alltså. Och för mig räcker det. Jag har alltid sett till så att jag har en försörjning. Va?
Mm.
Då behöver man aldrig liksom hora ner sig. Det skulle jag inte göra ändå i och för sig. Men det här är min försörjning. Tycker inte att något. Och jag är inte sån här som, även om jag var en tävlingsmänniska, men jag har absolut ingen behov av att synas och publicitet och grejer. Utan jag är trygg i mig själv och jag trivs att vara här. Så att jag har, men just det där med matprogram och grejer, jag tycker det är nog groteskt.
Har du inte varit sugen? Jag menar, du som går fram och går igenom rutan dessutom, va? Det har vi ju konstaterat, och vi kommer väl till det sen. Men har du inte varit sugen på att se vad fasen tänk och göra din form av matprogram? Och...
Ja, det har väl varit, men vad jag menar är att det skulle ju bara drunkna i en uppsjö med program. Förstår du? Det drunknar i...
Men hade du drunknat verkligen Hovova? Tror du det?
Ja, det är möjligt. Det vet jag inte, men jag tycker rent allmänt att det är så fruktansvärt mycket matprogram. Har du inte reagerat själv?
Jo, jag tittar någon gång sådär när någon kompis som Glenn Strömberg är med och sånt där. Men
man
så
ser ju för... trender också. Mm. Nu är ju trenden på både ettan och fyran. Nu ska det vara någon lirare med någon löjlig hästsvans som står och gör raw food. Det är nya grejer, man. Nu är det så jävla poppet med de här vegankäket.
Ja.
Och raw food.
Men du har vegetariskt på din meny också här, ser jag. Ja, jag tittade utanför när jag väntade på
tvungen, ja. Men det är motvilligt.
Ja, hur ser du på det där? Har det blivit mycket... Där du bor nu på hipstersöder, ja, så är det väl nästan bara vegetarianer?
Ja, många.
Ja.
Ja, jag tycker de är patetiska. Alltså, jag har ju polare, både män och kvinnor, som har varit vegetarianer i 30-40 år. Och det är av en övertygelse. Ja. Men det här är ju bara en trend. Det är bara en trend, alltså. Och då blir det ju löjligt, tycker jag. Och det är samma med media. Folk, jag vet när det här matkultur fanns runt hörnet. Det var ju mycket artister och mediafolk och det. Och jag sa, det var det mest patetiska jag sett. För de rökte, de söp och de knarkade. Och så var de vegetarianer. Har du hört något löjligt?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag läste någon artikel här om att aldrig väster om Götgatan numera. Du håller på den här sidan, Sofia.
Ja, jag går ju och tränar på Högbergsgatan.
Du gör det, ja.
Men jag tycker att det här är bästa delen.
Ja, ja. Men hur är det på Söder? Jag tänker, vi var inne på det här. Alltså, min familj kommer ju från Söder generationer tillbaka. Jag tror min farmors far som är med de första droskägarna, taxichaufförerna i Stockholm. Men idag så är det ju inte så många infödda stockholmare på Söder. Det är många som kommer från Bystan, börjar jobba i media, köper en liten lägenhet här och börjar heja på Hammarby.
Ja, jag blev chockad när jag läste att Feministiskt initiativs starkaste fäste är Söder, vet du. Då blev jag chockad, vet du. Och det brukar jag säga, det är de här varianterna, eller de här som stod med en FNL-blaska utanför bolaget på 70-talet och nu har blivit någon direktör på socialnämnden. Och de har någon bostadsrätt för 11 miljoner. Och sen går de ner på Kvarnen eller Pelikan och leker fattiga en stund. Vet, och tror att de är proletärer. Det är mycket sånt. Men jag kommer ihåg 20-30 år sedan innan datorer det. Då annonserar man ju tidningen. Och då, lördagar och söndagar var det ju då klassiskt. Att man bytte lägenheter. Och det var massor med annonser. Och 90% av annonserna stod det så här. Ej Söder stod det. Det var ingen som ville bo på Söder.
Nej.
Och det var billigt att käka kvarten.
Det var ju riktigt.
Det skulle vara Östermalm eller möjligen Kungsholmen eller Vasastan. Men Söder, det var paria, vet du. Det var mors. Och nu är det väl bara Östermalm som är dyrare än Söder. Ja. Det är så jävla hippt som håller på att storkna. Men då är det här motvikten till det som Lokesbar, för där är inget sånt.
Nej.
Och även om det kommer några sådana, så eftersom det finns av allt, va, så är det ingen som utmärker sig.
Mm. Men du trivs ändå på Söder?
Ja, absolut.
Du bor på Folkhagengatan?
Nej.
Nej,
jag flyttade för tre år sedan, till Ölandsgatan.
Jaha.
Nästan vid Götgatan.
Just det. Men du trivs i alla fall här?
Ja. Jag trivs jättebra.
För du bodde på Kungsholmen i många år?
Många år, men jag ville ju att Lina skulle växa upp på Kungsholmen, för det är ju rena Sörgården.
Ja.
Det är mera drägg här på Söder, vet du. Ja, men det är det ju, vet du. Om du glider runt Medborgarplatsen och Björns trädgård och lite av varje och lite skummare, och kommer in mycket mer skit från förorterna på helgerna också. Kungsholmen är mycket på det sättet. Det tror de går ju, där går de ju och lägger sig 7:30 på kvällen. Det bryter jag ihop för. Men annars, så när hon blev 16, då kunde vi flytta hit.
Mm.
Men det var jättebra i skolan och allting. Det var lugnt och fint, och då tyckte jag det får bli så. Och sen så Rålandshovsparken för hundarna. Ja.
Du, Broncos bar, varför gjorde du av med den för? Den var ju liksom, den var ju så förknippad med dig.
Jo, men det blev fabrik, vet du. Det var massor med lunch, massor med middag, massor med anställda, va? Och jag hade Linas bar samtidigt också. Mm. Och det blev inget kul. Jag tjänade en jävla massa stålar. Det mesta av det har jag i och för sig gjort slut på. Men jag tjänade mycket stålar. Men nej, det blev fabrik. Sen är jag projektman, va? När jag är väl klar med ett projekt. Jag skulle aldrig vilja lämna ett projekt om det var att jag misslyckats. Men när jag lyckas kan jag lika bra lämna. Jag brukar säga det att jag kan göra uppfinningen, men jag har ingen lust att sitta och stansa ut den 10 000 gånger om dagen. Va? Det får någon annan göra. Jag kände att jag var färdig med det. Jag tyckte det var, även om man tjänar mycket stålar, det blir fabrik. Det här är intimt. Va? Det var inte mitt sätt att driva krog. Och jag lagar ju aldrig mat nästan, utan jag får bli som personalchef och bankdirektör och vet du fan, och kurator och alkoholläkare och allt möjligt. Och då hade jag Linas kvar, så gick jag till Linas bar. Och det gick hyfsat, men inte jättebra. Men det rökade jag upp blixtsnabbt på ett år. Ökade omsättningen med 65%. Så att... Och det tyckte jag var kul. Och sen kunde jag lämna det, för jag ville till Söder.
Du ville till
Söder. Det var mitt projekt, ett av mina projekt.
Varför var det som drog så mycket? Var det jag inne på lite förut med Söder? Var det
nej,
som
men jag
drog?
Tycker att även om det har blivit lite såna här hipsterinfekteringar, så är det ju fortfarande... Dels lite mer bohemiskt, men framförallt så pulserar det. De går inte och lägger sig 7:30 på kvällen.
Nej.
Det pulserar vid 1, 2, 3, 4 på natten. Inte lika kraftigt, men det pulserar. Och folk går ut mera. Och de lever ett annat liv här, tycker jag, än vad de gör. Det är ingen sovdel, alltså. Det är ingen sovstad här, utan det är krogar. Och det vibrerar på ett annat sätt, det gillar jag, vet.
Och det är viktigt för dig att vara med och vara mitt inne i, prata med gäster och...
Ja, och hundar.
Och hundar, ja. Restaurangerna är ju döpt efter hundar, Loke och Broncos. Och
ja.
Alina är väl efter din dotter då?
Ja.
Jag läste någonstans när jag läste på om det. Jag går i Vita Bergsparken med min hund. Nu kan jag 53 hundan.
Ja. Men det var inte det mest intressanta, utan det intressanta var att när jag kollade hur många ägare jag kunde namna på, då kunde jag bara 8. Jo, men det är Frittes Matte som har brutit benet, va?
Ja.
Och det är Lassis husse som krökar ner sig. Du förstår, det är sådana grejer. Men jag vet inte vad Lassis husse heter. Och ibland var det folk som sa att de är morsar inte. Jaha, förlåt. Då hade de inte hunden med sig.
Nej.
Då missar de.
Ja. Men har du någon hund idag?
Nej. Bara alla som kommer in. Men jag har många stammisar.
Ja.
Holly kommer nästan varje dag och får käk. Och...
Ja.
Både...
Du är inte sugen på att skaffa någon ny?
Jo, det är jag ju i och för sig. Men ja, du vet, tar man Loke och jag 15 bast och man har kvarta ihop och... promenera ihop, och han var ju aldrig kopplad, vi var ju ett par, så att säga, så att det tar ju tid. Men jag ska erkänna att jag har ljugit flera gånger och sagt aldrig mer hund, för jag blir så jävla knäckt. Men det brukar gå några år, så dyker upp någon och börjar sprattla bredvid benen så.
Ja, sen sitter vi, när vi sitter här på Lokes och vi pratade lite innan här, så är det ju väldigt mycket boxning. Väggarna är fyllda med boxningsbilder jag ser.
Och hundar.
Och hundar. Hundar och boxar, det är boxning. Ja. Det, det är en bild på Muhammad Ali här, med, signerad. Ja. Och det är Plutten Persson. Och det är Floyd Patterson. Och det är
Ingemar och Risberg.
I Risberg och Högberg och Ingmar Johansson. Ja. Där är det faktiskt en tyngdlyftningsbild. Ja. Men boxning, vad är den här? Du är ordförande i Punschpralina.
Ja. Jag har varit 10 år.
Ja, och berätta om Punschpralina förresten. Ja,
det var Börje Dorsson. Mm. Och det är lite sån här ordvändning, en del punchpralin i karamell, men punch, det är ju ett slag, va? Så att det är lite ordvändning då. Och det var han och Sparring bland annat och flera andra som startade här 1980.
Jan Sparring.
Ja. För att stödja amatörboxning och försöka få tillbaka proffsboxningen till Sverige. Och i början var det väl lite mer att de marscherade med plakat och lite grejer så här. Men sen så... Ja, sen har det varit flera ordförande. Men bland annat Patrik Wille som sen var ordförande i Svenska boxningsförbundet. Men sen tog jag över för 10 år sedan. Och vi har träffar här nere. Vi hade en i förrgår senast. Mm. Och så har vi en egen tidning. Jättebra tidning som kommer ut 4 gånger om året. Och vi har en 200 medlemmar. Och så försöker vi stödja svensk boxning. Vi priser skänker vi och... Vi har sponsrat med kläder till både herr- och damlandslagen. Nu håller vi på att satsa på något som annars kan bli en katastrof. Att det är en ganska stor naturlig avgång av domare. Men det fylls inte på från andra hållet. Va? Och hur bra de än är, fightarna, killar och tjejer, finns det ingen domare, det blir ingen match. Så nu ska vi satsa på att backa upp utbildning där.
Mm. Vad är detta intresse till boxning?
Ja, boxning är ju en... sjuk, nästan pervers filosofi eller princip att man ska dunka på varandra. Men den är ju samtidigt skamligt fascinerande. Va? Så att jag har alltid varit fascinerad av boxning. Och känt många boxare och de kommer hit mycket och jag har varit mycket involverad i det. Både Stockholms AIF och en del med Djurgården. Och så att Börje kände jag jättevän. Mm. Och han var en fantastisk karikatyrtecknare.
Oh, ja.
Han var nästan blind på slutet, men han var ändå...
Ja.
Sen har jag ju fått här av tecknare Anders också, så han brukar komma hit ibland. Han var ju också, jag gillar ju boxning.
Mm.
Och Slas gillade boxning också. Så att det har blivit, och Risberg känner jag, Ingemar kände jag väl, och jag och Risberg är borta också. Högberg kände jag lite grann. Så att jag har ju träffat många av dem.
Mm.
Så att det har blivit att jag var intresserad av det.
Ja. Du var aldrig någon boxning, du var aldrig intresserad av att boxa själv?
Nej, jag tränar lite men jag har aldrig matchat. Det har inte, utan man, ska man bli bra måste man välja en idrott.
Ja.
En idrott måste man välja.
Boxning är ju en lite märklig sport. Jag har ju kommenterat lite boxning. Jag har samtidigt suttit med Börje Dorsch för 20 år sedan och pratat. Det var ju, det är alla dessa olika organisationer. Och alltså det är ju lite skumt, milt sagt.
Ja, det är ju kommersiellt. Va? Det är ju kommersiellt. Så att, men det som faktiskt... Och det var Ingemar inne på och sa redan... när jag träffade 95 någonting, och då sa han så här, förut var det ju managerna, de kunde liksom, vissa jättebra gubbar möttes ju aldrig, va? För att den ena managern, de ville suga på karamellen genom att dunka ut lite sämre gubbar, men nu de som styr nu är tv-bolagen. För att det finns såna enorma pengar i det här pay-per-view. Så att när de säger vi vill ha honom åt honom, och då säger de kanske nej, ja, då kan ni dra åt helvete. Då får ni ingen tv-sändning. Och då pratar vi om att det är en hundradels budget jämfört med pay-per-view.
Och det är väl bra för sporten att vi får stora matcher?
Det är jättebra för sporten. För att de här tv-bolagen, de kollar ju vilken match vill folk se. Vilken kan vi få mest tittare på? Sen om Don King börjar möta, då säger man, då skit vi det. Då får inte du dra åt helvete. Så då måste de. Så därför har det blivit fler och fler sådana superfighter som aldrig hade blivit annars. Så på det sättet, och jag menar det är ju där pay-per-view är väl stort i golf och baseball och alla såna här grejer också.
Du, vad tycker du om de andra kampsporterna som börjar dyka upp, MMA och allt vad det heter?
Ja, det är jag helt ointresserad av.
Varför då?
Ja, det är inte min
sak. Är det för att det inte finns kultur och tradition på samma sätt som i boxning, eller?
Ja, bland annat en grej... Jag vet att det var ett gäng poliser här och då snackade vi, och de var intresserade av boxning, men så var de lite intresserade av det här... i burar och grejer. Och då sa jag, ja men det är för läskigt. Så läskigt är det inte. Jo, och titta upp på läktaren, vilka som sitter på läktaren. Ja, du har rätt, så.
Mm.
Det är liksom en boksnittpublik, det är något helt annat än de som sitter på den där. Det är klart att det finns de vanliga, men om du flyttar upp där så... Många av dem måste väl gå 9 för att stänga kåken. Vet du. Ja, men om du kollar upp så... Det är inte min style alls. Så att boxning är vad jag tilltalas om. Och det är ju det som punchpralinerna och som Börje brann för också. Mm. Och jag försöker köra det vidare i hans anda. Inte så mycket paragrafrytteri. Det roliga var att det första året jag var ordförande, sen var det årsmöte. Och då sa jag till de samlade, ja, sa jag, för att jag håller inte på att krångla så mycket med siffror, så jag sa att tyvärr måste jag meddela att vi aldrig haft så dålig bokföring. Så. Och då muttrar de. Men jag kan glädja mig att vi aldrig haft så mycket pengar som vi har nu. Så då var allt förlåtet.
Tyngdlyftning då? Hur mycket kontakt har du med den idag? Hur mycket kan du hjälpa den sporten med?
Nej, jag har ju fått förfrågningar både på nationell nivå och sen med klubben. Men jag erkänner att jag har inte det intresset. Det jag gör, dels har jag hjälpt min klubb, Stockholms Atletklubb, några gånger ekonomiskt för att det var lite kris. Och sen arrangerar jag ett lotteri varje år i december där vi får in en viss summa till klubben. Det blir inga jättepengar, men jag tror 5 000. Men jag har också gjort så, det här har jag hållit på med sedan tidigt 90-tal tror jag. Jag har gjort så att jag har sett till så att det blir som en återförening eller en träff för alla gamla lyftare. För jag tycker att man har tävlat och tränat ihop och dörsat ihop och sovit ihop och rest ihop och varit ute och kröka ihop och tävlat igen ihop. Och sen pang, pang så bara skiljs man åt. Va? Och det kan vara 10-15 år man har umgått. Och då har jag gjort så att och det är inte bara Stockholms Atletklubb utan det är öppet för alla lyftare. Och då brukar jag komma mellan 40 och 45 hit första veckan i december. Och då är det, samlas man här uppe och snackar lite. Så går vi ner i källaren och har lotteri och jag håller i allt. Och jag har alltid extra priser. Och förut hade jag en massa olika grejer. Nu har jag bara sprit för jag märkte att det var det enda de var intresserade. Men sen går alla upp här och käkar här. Och det är ett sånt där fantastiskt sorl när man hör alla grabbarna och kommer ihåg. Och alla har ju en gemensam nämnare, men sen pratar de inte bara tyngdlyftning. Men att få träffas. Och det tycker jag är, och det är enormt uppskattat. Och det blir fler och fler för varje år.
Ja. Och att du har den här lokalen där ja. Ni kan naturligt mötas också i...
Jag har ju haft den där förmånen att jag är ju den som träffar flest eftersom de vet att kommer de från Skåne eller Norrland eller även Sömmerberg eller Mälarhöjden så kan de åka in till Lelle för han finns där va, oftast. Ja. Men mellan varandra, fast de kanske har tävlat mot varandra eller varit på träningsläger ihop och har rest ihop, så sen pang, 30 år utan att se varandra. Och det har vi varje år, som jag sa, det blir bara populärare och populärare. Det tycker jag är kul att hålla på med. Men jag har inget intresse av att vara tränare eller någonting.
Du, jag var träffad Ingvar Oldsberg för en par månader sedan nere i Göteborg. Och vi pratade naturligtvis om På spåret.
Ja.
Och jag frågade honom, hur kunde det bli en sån här succé som det har blivit? Det är ju Sveriges mest sedda tv-programmen idag. Då sa han, Lennart Hoa Hoa Dahlgren. Han kom in med sin härliga Stockholmsdialekt och var kunnig och det slog direkt. Så att han gav dig en stor, det var det första han sa, en stor eloge till På spårets framgång.
Ja, men jag vill betona då att för det första att jag överhuvudtaget var där var ju Ingvars förtjänst. Vi kände varandra, många har ju glömt att han faktiskt började som sportreporter, så det var så jag kände han. Och sen har vi skojat mycket ihop han och jag. Och sen så var det ju kombinationen. Och det som Ingvar sa själv till mig i något annat sammanhang, att jag älskar om jag slår iväg en skruvad boll och den kommer ännu mer skruvad tillbaks.
Ja.
Men katastrofen, sa han, det är när man slår iväg en skruvad boll och den aldrig kommer tillbaks. Så att det var en sparring mellan honom och mig där, va? Och han serverar mackorna och jag dunkar in dem och sådär. Och sen så är jag spontan.
Ja.
Så att dels kom han ju på att jag skulle vara med och dels så kunde han liksom... precis tajmade. Och han, jag vet att de sa, för att de tyckte det var så fantastiskt, så sa de så här efter några program, vad ska han säga idag? Ska ni snacka ihop? Med Lennart snackar man aldrig ihop sig, sa han. Antingen kommer det eller så kommer det inte. Men kommer det är det spontant.
Mm. Ja, det var så han sa också.
Han kunde allt det där, så att han var ju en stor del i det hela. Men alltså, sen var det ju just det där, och det är väl mitt absolut största bidrag, tror jag, till idrotten. Det är att knäcka den där myten att bara för att man är stark och kanske laddar hårt, men framförallt muskulös, att man då skulle vara, att man inte har någon hjärna alltså.
Nej, för du är oerhört allmänbildad. Hur var det i skolan förresten?
Ja, man kan väl säga att jag var jävligt bra där fram till och med nian. Sen började jag gymnasiet, men jag tröttnade. På den tiden var det så att man hade ett betygssystem som man i princip, alltså lite hårdraget skulle det vara 5-1, 5-5 och så. Så att man tog betygen från varandra. Och då märkte jag att någon som hade varit polare och grejer plötsligt började smussla undan. Man ville inte hjälpa varandra, för då kanske han kunde ta mitt betyg och den där stylen. Och det där, då blev jag jävligt besviken på mänskligheten, så att då tröttnade jag helt. Sen räknade jag ut blixtsnabbt att jag gillar att hålla på och räkna ut grejer, va? Så att ska man gå på universitet, då låg spärrarna på någonstans mellan 4 till 4,2. Gymnasiekompetens, det var 2,8 tror jag. Så i princip, och då kommer man in, om man nu vill gå på universitetet, på alla öppna grejer, så i princip var allt från mellan 2,8 och 4,2 ointressant. 2,8 kommer in, var allt öppet, va? Och ända upp till 4,1, men upp till 4,1 så kommer det inte in på någon spärrad linje.
Nej.
Så jag tänkte, jag lägger mig där i lite charterläge där. Och så går jag upp och tränar istället.
Ja.
Men framförallt var det att jag gillade inte det, att de blev mer egoistiska. Det var liksom 7an, 8an, 9an var väl mer lektävling, va? Att vara så bra som möjligt. Sen blev det, och det var väl en ganska bra bild av hur verkligheten är kanske.
Vad hade du för favoritämnen? Var det matte? Som du räknade
gymnastik,
ut? Ja, men det räknas inte.
Ja, historia hade jag faktiskt.
Historia, ja.
Det gillade jag.
Ja.
Matte är jag inte. Jag är jättebra på huvudräkning. Jag är bra på vad jag kallar för de logiska grejerna. Plus, minus, delat, gånger och möjligen procent. Sen det där när jag kommer in C och B och konstiga grejer, då kan jag ingenting.
Blev du, alltså du var ju oerhört framgångsrik, du vann på spåret, var i final 4 gånger. Blev du förvånad själv hur duktig du var?
Det jag blev mest förvånad över, det är faktiskt när jag sitter och tittar, va? Och även när jag inte var med själv och satt och tittade, då kunde jag fan nästan ingenting. Och sen gick jag in i buren, då kunde jag en jävla massa.
Det brukar vara tvärtom, säger de, att de kan allt hemma men inte i buren.
Precis, och det är en del som säger till mig att vad bra det var, Lennart, men jag var nog lite bättre hemma, så, eller jag var bättre. Ja, så, men går in i studion så får de sminkare, så hänger de på en mikrofon och så kör de upp en kamera i arslet på och frågar om du kan tala om din egen portkod. Då kan du inte svara.
Nej.
Det är väldigt, ja, väldigt specifikt. Och jag menar, det är bara som vi sitter här med en mikrofon framför, det är inte alls alla som klarar det direkt.
Nej.
Utan det blir jag brukar säga, ni blir ju för fan, skit ju ner er om ni ska ta ett passfoto, en sån här fotautomat, hur fan ska det bli då?
Ja, vi var inne på det tidigare, du gillar ju alltså att prestera när det är under press, och det är väl lite där det går igen, är det inte så att när du kommer in i buren, då blir du, då tänder...
Ja, men sen har du en annan grej också, och det är det att har man tävlat i en individuell idrott, då måste man vara kapabel att isolera sig. Jag menar, om jag går fram till skivstången, det är klart att jag känner publiken, jag känner trycket. Jag menar, sitter 12 man där, det pallar inte jag med, men sitter 1200 där, jag känner trycket. Jag kan titta på dem, men jag ser dem inte i ögonen i alla fall. Jag ser inte journalisterna, jag ser inte sekretariatet, jag ser inga andra tränare, jag ser inga motståndare, jag ser bara skivstången. Men jag känner dem, men jag måste kunna isolera det, va? Och det är samma när jag sätter mig... Jag menar, jag känner inte mikrofonen, jag ser inte kameran, va? Och det är en jävla... Där har man ett övertag mot många faktiskt.
Ja, för det kan jag tänka mig att du... Om du börjar smygas in, nu får jag inte svara fel nu. När det sitter 2-3 miljoner och tittar. Jag kan ju bli åtlöjd för hela svenska folket. Precis. I all framtid. Och då, alltså om de där negativa tankarna smyger sig in, då är det klart att då kanske du tappar lite detaljer i...
Ja, det är klart.
Ja.
Sen påstår jag att när de sitter där 2-3 meter från burken och kollar, så känner tittaren om det är spontant eller om det inte är... De ser röstläge och jag kan säga grejer, pang! Och jag hade inte haft en möjlighet att veta innan att det skulle komma, och då kan jag svara så, va? Och det gillar de, va?
Ja.
Att de känner verkligen om... Ja, nu har han läst in det där för att försöka vara rolig. Ja. Det är som Ingvar sa, jag säger ingenting om jag inte... Alltså det kommer från mig.
Hur mycket tränade du innan? Fick du någon, alltså, visste ni ungefär vad ni skulle förbereda er på? Eller var det bara...
Nej,
du åkte bara dit?
Inte då. Nej. Däremot så vet jag att när Cecilia ett år vi tävlade...
Cecilia
var
det, Hagen som du tävlade med,
ja. Stefan Holm och så var Johan Wester då. Och de brudar de tävlar med, vet du, de sa, fan, de håller på att tortera oss med frågor hela tiden. Mm. Jag och Cecilia, hon drack ett glas rödvin, jag drack en bira och så löste vi korsord. För det gillar vi.
Ja.
Nej, vi tyckte båda två, det går inte att förbereda sig. Och det, dessutom, då tröttnade vi lite för att det var många som började förbereda sig och så gick det så mycket prestige i det.
Ja.
Och det är kul på ett sätt, men lite av den här lekfullheten försvann då.
Ja.
De blir ju liksom stela, för det är klart att man, det är på allvar, man vill vinna, men det får liksom inte vara så att man skakar sönder, va?
Och kemin också emellan, ja. Alltså att ni kan täcka stora...
Ja, Cecilia och jag kom ju jättebra överens. Ibland körde jag, någon gång ibland röck jag på en tia och så sa jag att jag bara chansade och hon höll på att skaka sönder, men då visste jag att det var rätt, va? Men jag måste ju grilla henne.
Ja. Ja, och sen så var det ju... Om du fick förfrågan nu att vara med På spåret, skulle du tacka jag då?
Nej, vi tackade nej för ganska länge sedan, men sen var det ju 25-årsjubileum.
Ja, just det, 2013, ja.
Och då valde vi att vara med och gick till final.
Mm.
Och sen sa vi att nu räcker det.
Mm.
Så att det jag tycker nu, om jag ska... De är ju jätteduktiga, men jag tycker hela upplägget är för mycket ordvitsar och för lite fakta.
Mm.
Det, jag menar, jag kan ge ett exempel på 10 poäng. Man ser att man är i Sydamerika. Vi närmar oss en stad som rimmar på namnet på Fredrik Reinfeldts favoritband. Och det hette tydligen Das Bass, så då var det La Paz.
Ja.
På 8 kunde jag, för jag visste att Simon Bolivar både grundade Bolivia och Venezuela. Men, och det vilket jag tycker är klart mer relevant.
Jo, det är,
men de
annars
tog det på 10 för att de visste det här med Das Bass.
Ja.
Och den nivån. De hade ju en som jag tyckte var rolig, fast den var ju vansinnig. Vet. Det var skänker Amerika en kroppsdel, ger USA en lem. Jerusalem.
Ja,
det var ju i och för sig.
Ja, det var nästan göteborgsk, alltså. Ja. Ja. Men du tittar på programmet idag.
Ja, så mycket jag kan, så tittar
Så var du ju själv programledare. Först har du varit kommentator, det får vi inte glömma här. Ja. Det var wrestling, det var ju väldigt...
226 program.
Ja, och väldigt populär. Och var du och Frank som körde...
Det var jag och Bruno Arvidsson.
Bruno Arvidsson, förlåt.
Som kommenterade, men Frank var med ganska många program. Och de lanserade honom i USA.
Ja.
Och han hatade att vara med samtidigt med mig, för jag körde alltid med honom.
Ja. Ni är goda polare, då.
Ja. Så att, men jag var liksom säkrare i studien än honom.
Ja.
Ja, det var en grej jag sa en gång. Ja, och Franka lovade att komma nästa vecka, och så tittade jag in i kameran och sa, och då vet ni, då är det ungefär 7% möjlighet att han kommer.
Ja.
Och då sa en polare till mig så här, fan kan du säga så där? Ja, så jag ville vara hygglig, 0%, för det lät för taskigt. Och det stämde ju 0%, för han kom aldrig. Men där gjorde vi 226 program. Ja. Sen gjorde jag för TV21, som var en ganska diffus kanal, men det var han som ägde Bingolotto i början.
Ja.
Och då skulle det bli en markbunden kanal till, och då skulle de ha lokalprogram och grejer. Då gjorde vi Stockholmsspelet och Vikingaslag, och då gjorde jag över 70 program där.
Mm.
Och sen gjorde jag Besserwisser, 100 program.
2007 på TV3, va?
Ja. Nej, TV9 var det.
Ja.
Och det var faktiskt jävligt uppskattat.
Ja.
Men där kommer de här sjuka grejerna, att de säger, ja, det är jätteuppskattat från 35 år och till 55 år, jätteuppskattat. Men det är inte våran målgrupp för våran reklam, så vi lägger ner det.
Ja.
Det kanske inte bara var det, för att egenproducerat är jävligt dyrt.
Mm. Ja, det är det. Det måste slå.
Men just det där med målgrupp är jätteviktigt, va? Att, och vilka kan du sälja det och det till?
Ja.
Jag såg på Eurosport nu, jag satt och tittade på snooker tror jag var. Och då var det reklaminslag, och då var det reklam för spelbolag. Då var det på samma avsnitt så var det 6 olika spelbolag. Mm. Ja. Så att, men det är klart, de har ju stålen.
Är du sugen på att göra mer tv om du skulle få chansen, rätt program? För jag menar, du har ju ändå rätt.
Det roliga är att de har ju ringt 3 år i rad och tjatat om att jag ska vara med i Let's Dance.
Ja.
Och jag sa, jag förstår inte, jag har ju svarat samma varje år. Det är många som säger så här, ja, men du skulle vara med, jag skulle tycka det är kul. Ja, du skulle ju tycka det var kul. Och jag vet att jag skulle kunna få mycket pris, men jag är inte till salu. Det har aldrig varit.
Nej.
Känner inte jag för en grej. Och det var det jag menar med att jag har min försörjning här. Jag behöver inte hålla på och hora ner, men jag har sett till så att jag hatar att vara beroende av någon.
Är det så att om du skulle gå in i en sån grej, så det är ju väldigt mycket förberedelser och träningar och liknande, att du skulle också suga så mycket av det om du verkligen bestämde dig för det?
Nej, men jag är inte intresserad.
Det är ingen faktor. Ingen faktor. Nej.
Och det var samma som jag sa om matlagning. Det är klart att jag skulle gå in för det för, men det är ingen faktor för jag är inte intresserad. Men vissa måste kliva på grejer, antingen för att de är så jävla kåta på att synas eller för att de helt enkelt behöver pengarna. Och jag har ingen av de faktorerna.
Nej.
Jag är inte miljardär, men jag behöver liksom inte hålla på och hatta.
Om det skulle dyka upp, alltså, hur skulle din perfekta programidé se ut om du fick chansen, Lennart? Du får forma ett eget program, hur skulle det se ut då?
Ja, jag vet att de försökt återuppliva gamla program. Olsberg gjorde ju det med det här, Här i ditt liv eller... Men jag har snackat med Ingvar om det. Jag tror en moderniserad form av 10 000 kronors frågan tror jag på. Där du liksom, fast nu kanske är 1 miljon eller vad fan det nu är för pengar. Där du kanske är, vissa slås ut direkt, men för att vinna det där så har du kanske 4 program. Va? Mm. Och där du följer upp personen och kollar, behöver det stålar? Hur funkar det med brudar? Hur är det på knäget? Ja. Och vissa får man då sympatier för mer än andra. Men ingen sån här löjligt dokuaktigt, utan följer upp dem som person. Ungefär som det var när det var 10 000 kronors frågan och det kom de här Unkas och Sigge Bock och vad fan de hette. Och Slamkrypan där. Och, det tror jag på.
Ja.
Där du bakar in då kunskap. Nu blir ju det extrema specialkunskaper, så där kan du inte tävla speciellt mycket själv.
Nej.
Och så följer du upp det med personerna så att man får sympati för vissa och kanske inte sympati för vissa. Den programidén skulle, tror jag skulle hålla.
Ja, det går väl lite mer åt att, ja, som du säger.
Jag vet ju att svenskar tycker om både
frågesport
och allmänbildande, och även vill se personen bakom.
Mm. Mm.
Och det har ju på det sättet har väl På spåret att du åtminstone får se lite av personen bakom när du hör dem prata och snacka emellan och det, va?
Ja.
Så det kan man säga väl som en kombination eller lite liknande det. Sen görs det, och du vet, jag vet ett år de sa hur går det med På spår i år? Ja, det är bättre än någonsin. Har det blivit så bra? Nej, det är inte det att... det är inte bättre än någonsin, men det är lika bra som förut. Men det väljer ju skit i burken. Så. De gör ju så fruktansvärt mycket dynga, vet du. Det kan ju vara, du vet, dels de här... Är det Big Brother eller världens sämsta bilförare? Och, du vet, det är mycket dynga, vet du.
Vi sitter här på din krog och det är mysigt, det är ombonat och du ser ut att må bra.
Ja,
du ser väldigt fräsch ut. Som nybliven 65-åring dessutom. Ja. Har du några liksom visioner, någonting som du tänker, något projekt som du går och när?
Nej, jag ska erkänna så att det borde gå senast. Ibland ser jag projekten, där krogen går inte bra eller den där lokalen skulle gå och bygga om. Men då brukar jag örfila upp mig själv, för jag menar, det får fan räcka, jag har hållit på. Så att det är väl inga jättelika projekt, det har jag inte. Ingen sån där som jag går och när, nej.
Nej.
Men jag är inte sysslolös på något sätt, och jag knägar och jag har och tränar och jag har mycket att pula.
Ja, vad gör du? Alltså du jobbar ju mycket, du sa ju själv att du har varit 12 timmar häromdagen och jobbat. Men vad gör du när du är ledig?
Ja, dels tränar jag, sen så, jag älskar att se på film.
Ja.
Jag har otroligt mycket filmer hemma. Jag älskar att se på film. Ibland går jag på bio, men mest ser jag hemma.
Så det är en hobby att samla på filmer då?
Ja. Ja. Är jag intresserad av något, då har jag nästan fotografiskt minne. Ja. Är jag inte intresserad, då...
Hur många filmer har du hemma?
Det vet jag inte, men bokhyllan räcker absolut inte till. Alltså. Nej. Det är många hundra i alla fall. Ja. Många hundra. Men jag har ju inte... Jag har ju varken dator eller mobiltelefon. Det är intressant.
Ja, det är intressant. Ja. Hur kommer det sig? För att du är inte dum. Så att du skulle
Nej.
Kunna lära dig det där.
Det är just därför jag inte har det.
Ja, du är kanske smart hos andra. Ja. Nej, men,
Nej, dator skulle man väl kunna ha. Men...
Hur pröjser du räkningar? Du är ju egen företagare.
Autogiro har du aldrig hört talas
om. Jo, jag kommer ihåg det. Med orangea eller vad det nu var som man stoppade i lådan.
Autogiro.
Ja, autogiro så ja. Men jag tänkte på standard man fick fylla i förut och stoppa på brevlådan.
Jag gör inget.
Men de får nya räkningar.
Jag ser bara till så det finns stål här.
Ja, okej.
Okay. Och nu för tiden är det ju inte så som förr att man måste... Åh jävlar, jag har glömt banka. Men du vet, det är inte mycket att banka. Det är kort alltid. Ja. Så det finns ju alltid deg också.
Ja.
Men alltså det... Jag hade ju en dator när Lina bodde hemma. Och hon skulle visa mig, men du vet... Det tar som jävla, de knäpper som någon slags jävla Chopin med spela piano, så fladdrar hon runt med fingrarna, va. Men du vet, jag ska sitta och hamra med ett jävla finger och bulta rakt igenom den här apparaten, det orkar inte. Och mobiltelefon, det är mest en protest för att jag tycker det är en fantastisk uppfinning, men jag har ju en borrmaskin hemma, den är jättebra när jag ska göra ett hål, men jag springer inte runt och borrar i luften med den hela tiden. Just det här, dels det här fullständiga paralyserande stirrandet, va? Och sen det där, det som stör mig mest är just det där att människor ger sig själva rätten och totalt kränka andras integritet och absolut inte visa någon som helst hänsyn för andra för att de ska ringa ett samtal, varav 90% av de där samtalen är rena jävla skitsamtal. Och jag har ju sett reklam då där de till och med liksom skojar med hur man kränker andras integritet och stör och grejer. Och tycker det är en ball grej. Alltså, vilket annat sammanhang skulle man säga? Det är schysst att kränka andras integritet. Att störa andra, det har du rätt till. Och någon chalerar dem totalt. Men här gör de ju det. Och det är väl det. Men det är alltså, som jag sa en gång, en jättebra uppfinning. Men jag tycker jag spårar ut totalt. Det är inte intelligenshöjande i alla fall.
Sen får ju folk tag i dig också om de behöver, de vet ju var du finns. Du har ju den fördelen.
Nu, jag ska berätta min klassiska kommentar. Jag har aldrig haft mobiltelefon, jag har bara hemtelefon. 85-90% av alla samtal hem till mig börjar med: tjena, var är du någonstans?
Ja.
Ja, jag har ju hemtelefon. Ja. Då brukar jag svara: ja, jag har bara 2 meter sladd, jag kommer inte så jävla långt.
Ja.
Ja. Det där är typiskt. Och massa, de kan ringa hit, alltså de sitter på fyllan och tar upp telefon 8:30 en lördag kväll, det följer. Ja, tjena, vad gör du? Ja, vad fan tror jag, står vid stekbordet.
Ja.
Men du vet, det är sådana massagestav då för örat på fyllan.
Ja. Det finns många goda historier om dig. Alltså varma, roliga historier. Är du en storyteller?
Ja, det beror på vad jag menar. Jag berättar aldrig några lögner. Jag berättar bara roliga historier.
Ja, jo, det finns många goda exempel. Ungefär som den här som du berättade nu. Du, och vi går tillbaka till idrotten igen. Vem är den bästa tyngdlyftan någonsin?
I världen?
Ja. Och du får ta i Sverige också sen.
Jag vet ju aldrig om jag uttalar hans rätt exakt. Solig Magnoli.
Solig Magnoli, ja.
Men
ja.
Även Vardanjan skulle jag vilja säga. Fantastisk.
Ja.
De två killarna skulle även idag kunna vinna ett VM. Ja. Sen är det ju olika tidsperioder också. Det är de som, kan man säga, resultatmässigt har gjort mest i förhållande till sin kroppsvikt. Mm. Men sen under förutsättningar så kanske... Någon på 50- eller 60-talet. Det där är ju jättesvårt att jämföra.
Ja. Det är som att jämföra Pelé med Messi.
Ja, det är lättare. Eftersom du har kilorna och kroppsvikten.
Jo, det har du ju fortfarande. Du har ju lättare.
Och du har inga medspelare.
Men allting går ju framåt med kost och all sådana där. Det, alltså, det är inte, alla idrotter utvecklas ju.
Men de här killarna är ju ändå 20-30 år tillbaka. Ja. I alla fall Vardanjan är nog nästan 30 år. Ja, det är 80, 20, 35 år.
Bästa svensken, som du ser det?
Jag brukar säga Bosse Johansson eller möjligen Leffe Nilsson. Förmodligen är Bosse Johansson. Men Leffe Nilsson vann ju VM också. Men Bosse slog ju världsrekord också. Så att förmodligen är det Bosse Johansson.
Vem är den du har varit inne på lite grann, men vem är den bästa tränaren som du har haft, eller den tränaren som har betytt mest för dig?
Jag har haft en tränare.
Jag har haft en, det är Folke. Ja. Okej. Jag tänkte någon, men du är envis, du vill inte där du
nej, men var ju bra.
Ja. Du vill inte testa något annat och se om du kunde lära något nytt eller?
Nej, om man utvecklas bra och känner att det, och dessutom var ju ingen idiot, för han blev ju senare landslagstränare för danska landslaget. Så att han var ju bäst. Och så kom vi bra överens. Och Stockholms Aldärklubb hade en fantastisk sammanhållning.
Ja. Du, jag läste apropå på historier och sånt här. Du ville aldrig flytta hemifrån. Du var 24 år.
Ja,
det
är
bra. Ja, jag var inne på något här. Ja.
Det berättade jag i Aschbergs program. Och det var ju också 100% sant.
Ja.
För de skulle diskutera när man ska flytta hemifrån. Och en del tyckte när man slutar skolan eller när man har fått första jobb. Och då frågade mig, och då sa jag, jag bodde hemma att jag var 24, sen flyttade morsan och farsan.
Ja.
Och det är sant. Alltså.
Ja.
De smög bakom ryggen på mig och skaffade en kvart i Abrahamsberg.
Ja. Och sen en annan, du sa att du lagar jättegod mat, men kockar, när de kommer hem så öppnar de en burk tonfisk.
Ja, men det är jättevanligt att man lagar massor. Men alltså, när jag hade Linas bar på Hantverkargatan,
ja.
Och så han som har korvkiosken där vid busshållplatsen, jättetrevlig lirare, invandrarkille. Och så ofta när jag hade jobbat klart, då gick jag och köpte 2 hamburgare med räksallad.
Ja.
Och då säger han till mig så här, men fan kan du komma hit och köpa? Varenda jävla gång ska du köpa hamburgare. Ibland är det en tumbrerulle. Du lagar ju så jättefin mat. Då säger jag till honom, hör du, så om du blir hungrig, käkar du hamburgare eller räksallad eller tumbrerulle? Nej, fy fan, vad äckligt, sa han. Nej, men du ser. Du vill gå till mig och käka, för att du har stått i det där käket och trampat i 10 år. Och jag vill gå till dig och käka, för jag har stått i mitt käk och trampat i 10 bast. Så att det är bara att man vill, alltså när man väl kommer hem, många gånger har jag ingen mat hemma ens en gång, vet du. Man är så jävla robot. Har man gjort 100 mat här så kommer man hem. Men ofta det blir att man tonfisk eller kanske något som går att köra i mikron, för man orkar inte hålla på och brassa sig. Däremot om det kommer folk. Och när Lina var mindre lagade alltid maten. Och då åt vi ihop.
Ja.
Men alltså när man kommer hem sol och sådär, så då har man ingen mer gnista att laga mat.
Nu bor du själv?
Ja.
Ja.
Jag vet inte, det kanske är lika bra. Jag är alltid nästan polare hemma. Nu hade vi den här träffen med punschpralinerna för 2 dagar sedan. Det var 2 polare som sov över. Tom Söderholm från Uppsala, min gamla lyftarpolare, kommer ofta ner. Så att jag har alltid haft... Och det är samma när de säger till mig, jag skulle aldrig kunna sitta hemma och kröka. Ja, men det gäller jag, så. Det är inte klokt, så man måste gå på krogen. Ja, men där är jag ju för fan jämt annars. Jag är ju glad att det blir lugnt och tyst.
Gäster och så, hur när det kommer folk och kanske lite överförfriskade och vill snacka med er, hur tacklar du såna saker? För folk är ju allmänt ganska trevliga, så, men lite innanför västen så kan det ju bli jobbigt, misstänker jag.
Ja, det är inte ofta det händer. Nej. Men det kan vara någon som någon gång blir lite påflugen, och sen så kan det framförallt vara så att jag kan gå ut och prata med mig, sen måste jag gå in och jobba. Ja. Då kan det vara någon som blir sur och tycker man är diva eller någonting, att man måste knäga också. Men då har du alltså 99% är jättebra.
Ja.
Jättebra. Mm. Men det finns några, men jag tror att det är såna som är mest när de är nyktra, de blir stökiga, vet du. Autistisk på nykten, då blir de jävligt verbala på fyllen.
Hur är krogvärlden annars? Är det bra värld eller?
Ja, det är ju hård konkurrens. Storstockholm är ju 1500 krogar. Så det gäller ju att hitta sin nisch. Och jag vet, det har hänt flera gånger när kommer folk säga, ja, på vardag, jag har gått hela Folkungagatan och det var tomt eller halvtomt på varenda krog, och så kommer jag hit och så är det fullt. Vad fan gör? Ja, men jag skapar trivsel.
Hur gör man det?
Ja, alltså dels måste man ju, något som är jätteviktigt, viktigast inredning, det är ju trevlig personal. Första bemötandet och pysslandet och det. Och sen att man är ganska allmängiltig, vilket gör att man får blandad publik. Va? Mm. Sen ska de ju dessutom ha råd att komma hit. Och jag menar, det börjar bli löjliga priser på många håg nu. Och då frågar man, det är många krogägare som tycker att jag är för billig. Och då säger jag så här att min filosofi är att 100% av det du inte säljer, det är noll. Och på noll säljer du ingen läsk eller vin eller sprit eller öl heller. Inga efterrätter, ingenting. Och framförallt är det ju så att helgerna är inte så priskänsliga, men vardagarna är klart priskänsliga. Och söndag till och med torsdag, vet du, det är 22 dagar i månaden. Då andra är bara 8 då. Mm. Det är enkla grejer och alla tycker, och det låter så självklart när du säger, men ja, men lev efter det då för fan, för det gör de ju inte. Men jag gör det.
Har du någon annan någon devis du lever efter?
Ja, jag försöker intala mig nu hela tiden att lev här och nu. För jag har ganska många polare som har dött. Det har varit bukspottcancer och några har borstahjälts och några hjärnblödningar och grejer. Snackade senast med en igår som har skelettcancer, men som har återhämtat sig, och det var ju glädjande. Men jag bara tänker, lev här och nu.
Hur gör du det då? Hur har du...
Jo, men man kan inte hålla på och gnälla för mycket, för att man tycker man skulle vara lite mer trimmad, eller att man fick jävligt mycket moms den här månaden, eller något sånt där. Va? Förstår du? Det är inget att hålla på och hänga upp sig på, eller att det är någon tjatig jävel som har varit på en eller på krog. Det är inget att hänga upp sig på. Lev här och nu. Och det är klart att man alltid ska ha en ekonomisk buffert, men man kan liksom inte hålla på att spara varenda jävla spänn. Va?
Nej.
Jag brukar säga det att när de rullar in mig på daghemmet där, eller på dagrummet på hemmet, då kommer jag aldrig säga det där skulle jag gjort och det där skulle jag gjort, för de grejerna har jag redan gjort. Jag kommer möjligen säga det där skulle jag inte ha gjort. Det kan jag tänka mig. Men det där att det där skulle jag gjort, det har jag testat. Jag har testat så mycket. Jag tycker det är kul med projekt.
Vad har du kvar att göra då?
Det är det som är lev här och nu. Det får vi se. Det måste liksom inte vara så att man ska gå på en ABF-kurs i esperanto bara för att träffa en kvinna eller någonting. Förstår du? Utan det är lev här och nu. Och jag har inga... Nu har min dotter dragit iväg till staterna för att hon har träffat en kille där och ska jobba. Hon har jobbat där förut i Las Vegas 1,5 år och en sväng i Florida, Clearwater är 1 år, och då var jag hälsa på henne på båda ställena. Så att blir de kvar länge, så då åker jag ju dit. Alltså. Mm. Mitt stora projekt nu innan, det var ju att jag och Liam som jag har krogen med, vi har ju hållit på att jobba ihjäl oss i 6 år, men jag ville säkra min pension, och det har jag gjort nu. Alltså inte det jag får av staten, utan det jag jobbar in, utan så att jag har stålar. Men då var det så att Linas morsa Katrin, som också jobbar här, hennes sambo Käcke, han var delägare i Texas Longhorn vid Hornstull. Och då, han trivdes inte. Jag sa, sälj den delen så får du köpa in det till en tredjedel här till ett schysst pris. Och det har han gjort. Och han trivs som fan. Och framförallt försvann ju en tredjedel av tiden.
Mm.
Och man kan då liksom byta lite. Så kan man vara borta 10 dagar utan problem. Och det är 2 som knegar.
Ja.
Och det var mitt stora projekt. För det kallar jag för ett projekt i livskvalitet. För det skapar ju förutsättningar. Och jag är ingen sån här som vill åka iväg 3 månader den där stället. Man kan dra iväg. Jag gillar att åka till London 3-4 dagar. Och sen kan jag åka dit och svänga runt. Och det var ett projekt i livskvalitet.
Lennart, det är någonting som jag borde ha frågat dig nu. Som, något som har han missat det?
Nej, jag kan väl inte säga att du har missat någonting direkt. Det har varit tyngdlyftning, det har varit hundar, det har varit krogen, det har varit det mesta.
Det har varit jättetrevligt, Lennart. Jättetrevligt. Tack. Tack snälla. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.